Oj, oj, oj. Gissa vad som är tillbaka i etern. Det är Rap och Comics. Sveriges mest älskade podcast om rap och comics. Jag ljög. Vi har inga lyssnare. Fuck den här skiten, nu lägger vi ner. Nej, vi ska fortsätta med det här. Det här är Johannes i Göteborg.
Ja, det här är Robin i Söderhamn.
Och det här är vårt 69:e avsnitt, men på grund av appen som vi körde innan så är det här vårt tredje avsnitt. Så ja, det är ju faktiskt vårt tredje avsnitt med eller om Tupac Shakur. Och det är ju hans album från 1995, Me Against the World.
Yes.
Det var det.
Ja. Ja, ska vi sätta igång eller ska vi köra comics först?
Ja, vi får köra lite comics. Vad har du läst?
Jag har läst lite Optic Nerve, den alternativserietidningen som, nu ska vi se om jag får namnet rätt, Adrian, säger man Tomin eller hur säger man
Jag
efternamnet?
har alltid sagt Tomin, men det kan vara Tomine eller Tomine.
Ja, det kan vara lite.
Tomine.
Det är alla de här amerikanska serietecknarna med svåra efternamn alltså. Men han är ju väldigt känd ändå i alternativseriekretsar får man väl ändå säga. Och jag lärde väl känna honom lite som en sån här, liksom att någon som jag kopplar ihop ganska starkt med Daniel Klaus. I och med att de har ganska många likheter. Alltså, det finns ganska många likheter mellan deras serier. Och så. Daniel Klaus är ju så pass, han är nog så pass välkänd utanför serievärlden också, tack vare hans, alltså med hans film, alltså hans arbete med filmen och så, att hans, alltså Ghost World och Art School Confidential och alla de
Nej, just.
som är ju filmer då, som, eller som är alltså filmer som bygger på hans serier, både på romaner och på annat, så och sådär. Så vid en första anblick kan ju den här Adrian-serien se ut som, ja men, påminna väldigt mycket om Klaus grejer. Men jag skulle ändå säga att han har en egen, liksom, han står på egna ben också med sin stil och sådär. Han gör ju sådana här slice of life-historier får man ju säga. Och det händer väldigt chockerande lite egentligen. Han påminner ju också lite om Harvey P. Carr på det viset att han gör serier om väldigt vardagliga, liksom ett vardagligt lunk liksom. Det är ganska sällan det händer något liksom extremt eller uppseendeväckande i hans serier. Det kan liksom handla om en biltur från en stad till en annan och dialogen som två personer har under den här bilresan. Och sen att de kanske går och lägger sig och somnar på hotellet de har hyrt liksom rum på för natten och sen så är serien slut och så har det inte hänt så otroligt mycket rent konkret så utan det är mycket liksom dialogbaserat och sådär och människoskildringar liksom. Så jag tyckte det är bra grejer. Läste ett par nummer. Jag hade läst någon av hans böcker tidigare, men annars så hade jag inte kollat upp så mycket av den här tidningen man gjorde. Jag vet inte, det var väl typ 90-talet någon gång och det var väl en Fantagraphics-tidning va?
Ja, det var det. Det är så mycket vet jag i alla fall.
Ja, precis. Så att, ja, han har väl tuffat på. Jag har lite dålig koll på hans karriär så här i större penseldrag, men han är väl aktiv än liksom och sådär. Har väl egentligen bara förfinat sina förmågor egentligen. Genom åren och sådär. Och så. Så det var kul att läsa. Det är liksom. På ett sätt så har jag en ganska smal seriesmak när det kommer till sådana här saker som. Alltså. Det här faller ju verkligen under den genre som jag uppskattar mest. Inom tecknade serier liksom. Som är de här vardags. Liksom socialrealistiska serierna. Den här är ju inte nödvändigtvis självbiografisk, vilket också oftast brukar vara ett plus annars, men den ligger tillräckligt nära liksom för att vara det. Så att, ja, jag ska, det fanns, fick tag i ganska många nummer här, så jag ska försöka läsa igenom allihopa så småningom. Jag har väl läst vad var det, 4 stycken kanske? 5 stycken? Och sånt
Shit, vad fick du tag i dem?
där.
Alltså du har läst dem på nätet.
Ja, jag har läst dem på nätet.
Okej, ligger de på online?
Ja, precis.
Shit alltså. Ja. Ja, det är ingen av er där ute som har koll på det ändå, men det finns en hemsida på nätet där man kan läsa ganska mycket. Jag har pratat om den hemsidan med diverse serietecknare. Vissa tycker det är coolt, andra tycker att det är lite jobbigt att läsa. Ja, speciellt när det kommer, alltså det är ju den här sidan då. De släpper ju då varje onsdag alla de här nya grejerna som släpps på New Comic Book Day. Och sen så har de ju gamla backkatalog, så trade paperbacks och så vidare. Och ja, när man är fattig student, eller i mitt fall då, inte har, alltså när man inte har ett jobb, då är det väldigt bra att ja, använda sig av den sidan för att vara up to date med vad som släpps. Och det har ju
Ja.
varit, ja, för min del så har det varit att det gör ju att jag kan djupdyka i diverse genrer. Visst, det är ju ganska lätt att gå till närmaste bibliotek, men det är ju ganska gamla titlar man hittar på biblioteken. Man vill ju ha liksom färskt och nybakat.
Ja, precis. Och sen också, jag menar, typ tidningar som är jävligt svåra att få tag i också, typ som Weirdo-tidningarna, den här gamla antologin liksom, som Crumb gjorde, som inte ens, jag menar, sprang runt och jag har liksom sprungit runt och jagat den även i USA liksom, utan att hitta den. Så att då är det bra att det finns att få tag på digitalt, liksom, när det inte finns någon annan utväg i princip.
Och vi kan också tillägga det är inte vi som lagt upp de här serierna, så vi har inte begått något brott.
Nej, exakt.
Det fanns ju under den tiden, eller ja, det finns ju fortfarande, alltså när de lägger upp sådana, det är ju ganska många serier som släpps digitalt då på diverse sådär Comixology och ja, DC Marvel har ju varsin app där de släpper de nya serierna varje vecka. Men det finns en underground piratmarknad för det också. Och jag har haft ganska många av dem, eller ja, tankat dem under åren. Men nu var det ett bra tag sedan jag gjorde det, eftersom jag menar, man tjänar ju pengar nu, man har ju råd. Eller det har jag ju, men alltså det är som att streama serier. Alltså bokstavligen, både bokstavligen och tvetydigt, eller vad det är. Men ja.
Ja,
Så
precis.
däremot, alltså jag brukar ju vara up to date med serierna, men jag har bara läst en serie. Jag är så jävla inne i mitt jävla serieskapande nu, så att det har blivit ganska lite. Jag hann läsa en serie, jag kommer inte ens ihåg namnet på det, men det var i alla fall det var en Deadpool-serie som kom i söndags. Eller det var i söndags jag läste den. Det var någon sån där, ja, han ska tampas mot någon slags, ja, men det är en hemlig agent, och så är det väldigt sådär 007-aktigt. Jag tror att men det är en scen inne på ett kasino där de introducerar den här spionen då. Och han säger sådär, my name is Burn, Jane, eller Jay Burn. Så att det är James Bond fast han heter Jace Burns eller något sånt där. Och så blir det en konfrontation, alltså han ska ju knäppa, Deadpool står ju då på andra sidan huset och ska knäppa den här killen, eller den här agenten då som står på. Han är i sitt hotellrum. Han följer honom med sniper. Och så går han då mot av vad som blir vänsterhåll. Eller han går bara sådär rakt. Rakt, alltså linjärt eller vad man nu ska säga. Sen vänder han sig om mot. Ja, just det. Ja, Deadpool följer honom med det där kikarsiktet. Och sen vänder han sig om och skjuter Deadpool. Och det är förstås en hommage till Gun Barrel-sekvensen i, ja, det som startade de här James Bond-filmerna. Och ja, det blir en konfrontation där. De slåss och det flyger, alltså, glas och det går sönder väggar, allt möjligt. Och det ena leder till det andra och Deadpool tar på sig det här jävla, vad är det? Han tar på sig då rollen och han ska vara hemlig agent. Och det är slutet i det numret. Det var ju ganska lagom Deadpool-nummer. Ungefär som vad jag förväntade mig av den titeln, men ja, inga större överraskningar. Däremot så jag försökte hitta den här gamla Tupac-serien också.
Ja, just det.
Men det var ingenting som jag hittade. Men jag minns i alla fall att det var ju samma snubbe som gjorde. Alltså det är i stort sett sån här fanfiction. Det är ju samma förlag och samma manusförfattare som gjort den här Eminem-serien och Kurt Cobain-serien. Så att det blir så jävla. Det blir sån jävla tramsfokus på såna här skrönor och så som man har hört om artisterna och så. Jag minns i den Tupac-serien så var det ju, det kändes som att det var väldigt mycket fokus på att Tupac och Jim Carrey var kompisar, vilket de faktiskt var, men det var någon sån här, ja, men han stod och löjla sig med, eller Tupac och Jim Carrey stod och körde något jävla internskämt som att de vore bästa polare, och då var ju faktiskt inte fallet. Jag vet ju att Jim Carrey var ju en av dem som, han skickade brev till Tupac när han satt inne.
Ja, okej.
Okay. Och så men de hade ju en ganska bra kompisrelation, men Tupac var ju kompis med väldigt, väldigt många. Det är bara att det blir sånt jävla fokus på just att det var Jim Carrey som 94 var den största inkomstbringande Hollywood-skådisen.
Ja, bara hans namn på en affisch var väl värt hur mycket som helst i princip.
Ja, han hade ju den här tre points jäben med det var ju The Mask, Ace Ventura och Dum Dummare.
Mm, som alla fick animerade tv-serier också. För alla, ja, som har tecknat det. Ja. Ja visst, och sen finns väl den här klassiska bilden med Tupac och Kiss-medlemmarna också.
Ja, just det.
Och ja, flera sådana exempel.
Tupac och Madonna, Tupac och... Ja, fan, nu kommer jag inte på ett enda exempel. Men det är bra, Johannes. Nej, men alltså, jag kan ju tänka mig sådär. Alltså den bilden som vi alltid refererar till när han står med Biggie och Redman och Nas... Det är något jävla blockparty någonstans. Förmodligen New York. Och det känns ju som att det där toppar ju allt möjligt. Det är ju lite som... Det är svårt att överträffa såna här grejer. Det är lite som... Jag följde ju Rock Marciano, rapparen, på Instagram. Och han var och kollade på boxning i Las Vegas. Och helt plötsligt så lägger han upp en bild när han står med T.I., Will Smith... Q-Tip, Dave Chappelle, Allen Iverson. Man bara, vad fan är det för ett jävla sällskap? Och de bara, vad fan, vi hänger med varandra. Vi går boxning och nu så ska vi gå på restaurang tillsammans. Hur fan hamnar han i det jävla sällskapet? Alltså, jag fattar ju det att han, Q-Tip producerar en del av hans musik. Q-Tip känner ju Chappelle. Rock Marcianos gamla polare Knowledge the Pirate, han spökskrev ju för Will Smith. Och sen att jag hade fattat det, hur fan han kommer in i bilden. Det är sånt jävla knepigt. Alltså då kan jag fatta ju den här grejen med att menar, alla som hängde på den här gamla Tupac-bilden, då är det som att vi är på ett och samma blockparty, och visst fan, då blir det lite fotografier.
Ja, precis. Kul också med rappare och komiker. Verkar ju gå väldigt bra ihop, men just med Dave Chappelle. Det finns ju många rappare som verkar ha hängt med, och Chris Rock och...
Ja, det är ju sjukt, alltså just med... Och tog jag också någon sån här... Det var, jag tror att det var Chappelle som la upp, eller nej, det var nog Talib som la upp det här. Det var på hans Insta-story, och det stod Golden Years eller något sån där. Och då var det från... Det var ett nummer av Double XL där Dave Chappelle fick väldigt mycket utrymme. Det var i stort sett, alltså i mitten av det numret, så var det en genomgång av samtliga avsnitt av Chappelle Show. Jag tror att de betygsatte varje avsnitt där, och så var det en lång intervju. Men omslaget var i alla fall Dave Chappelle som stod i mitten och såg väldigt skojfrisk ut. Och han stod tillsammans med Dead Press, Common, Kanye, Talib, alltså hela det sällskapet. Och det, jag tror att det var en sån roundtable discussion där Chappelle han ledde samtalet, och han var väldigt, väldigt djupgående.
Ja, det ser man. Ja, och Dave Chappelle har väl också en av hans absolut roligaste sketcher, är väl just den med Tupac, där det är så här, han är på alltså Dave Chappelles karaktär är på klubben och dansar typ, och så säger DJ:n att det här är nu här kommer den nya Tupac låten.
Just
det. Där, då är det alltså låtar som släpptes då efter hans död så här. Men att de ändå är så on point. Och till slut så börjar ju liksom låten kommentera folket i lokalen, alltså så att det är fantastiskt.
Det är någon som står och dansar, han har ingen deodorant på sig.
Ja, exakt.
Han har glömt kondomerna och som got a doodle stain, I wrote this song 20 years ago, eller vad det nu var.
Ja, really. Ja, det är väldigt bra imitation också, får man säga.
Och jag menar, det är ju, han var ju känd som en workhorse, verkligen. Vi ska väl vänta med att diskutera hans osläppta grejer till nästa avsnitt, hur det nu blir. Ja, det var ju lite halv, eller det var ju ganska svårt för honom att spela in den här skivan i och med allt som hade hänt. För att ja, mellan den här skivan, eller mellan förra skivan, Strictly For My N-I-G-G-A-Z och Me Against the World, så han har ju spelat in en hel del filmer, blivit av med filmroller, och så var det väldigt mycket problem med rättvisan. Och jag menar, det är ju den här klassiken, han blev stoppad av två fulla off-duty police officers som han sköt i rumpan.
Exakt.
Och så Alan Hughes, han klappade honom på käften, och sen så, ja, det var väl, han åkte väl in för den här rape charge-grejen också, som det diskuterats ganska mycket om.
Ja. Oh, visst.
Och ja, och det är ju, om man lyssnar på introt där, så är det ju som en slags ett ljudkollage av diverse nyhets, ja, men det är ju så här lokalradio, och så är det från tv, och ja, och så vidare. Så att han befann sig i en väldigt tuff spot. Han hade till och med blivit skjuten också.
Ja, det är ju lite så här, jag får med att skivan var färdiginspelad innan han blev skjuten och innan han hamnade i fängelse. Även fast han pratade enormt mycket om de här ämnena på skivan, så är det som en profetia nästan. Vilket också är lite läskigt. Så att, ja.
Hallå? Hallå? Tog du mig? Ja, du är kvar.
Ja.
Ja, jag trodde det bröts. Oj. Men hade du hört denna skivan innan?
Ja, det här är den Tupac-skiva jag har lyssnat mest på, tror jag. Och var länge min absoluta favoritskiva med Tupac.
Va?
Tills jag upptäckte storheten i All Eyes on Me.
Storheten i Biggie, tror du skulle säga.
Ja.
Han var en fet jävel, så var det.
Ja, så var det. Absolut. Nej, men så den här har jag lyssnat väldigt mycket på. Jag uppskattade den här skivan mycket för att den lät östkust på ett sätt, tyckte jag, jämfört med hur hans senare grejer skulle komma att låta, med västkustanknytningen som förstärks med Dre-samarbetena och med Death Row och så vidare. Så, och nu förstår jag ju varför, eller vad man ska säga, för nu när jag återbesökt den här sidan, eller den här skivan några år senare, så här, så ser man ju Easy Mo B här, som har åtminstone, han har åtminstone två spår på skivan, och mycket av det andra låter väldigt östkust. Och det, man märker ju, ja, det, alltså efter det här snygga liksom introt med de här liksom tv-sändningarna, så kommer ju If I Die Tonight, som är ju, har ju ett beat som skulle kunna vara plockat direkt från Ready to Die-skivan liksom.
Ja, just det.
Så det är ju, och det är jävligt starkt liksom. Jag tycker bara hur den låten, hur den öppnar liksom skivan på riktigt, så här jävligt tungt alltså.
Och Easy Mo B, alltså fan om inte han är, jag skulle nog fan räkna honom som topp 5 faktiskt. Han är inte verksam producent nu för tiden, men jag menar, han tillhör det toppskiktet av producenter på 90-talet. Det är ju han, jag ska säga han, Premier, Large Professor, till viss del Eric Sermon. Sen ska man inte underskatta det som Diddy gjort heller så, men det finns så många. För fan, det är JD också, vill jag ändå slänga in där.
Du tar inte med Pete Rock i den?
Pete Rock måste vara med. Soul Brother himself, för fan. Men det är ganska lätt att ta dem eftersom det är dem. Och så är sen Rissa förstås, om jag också har med. Nu har jag säkert trampat någon annan producentlegendar på tårna där, men vi får gärna mejla oss. Nej, det behövs inte. Men i sin mobil, alltså, det såg du klippet på hans Instagram nu för några dagar sedan?
Nej.
Den där Redman bär hans skivor.
Jaha.
Och så i sin mobil, han bara står och filmar, kolla vad Redman håller på, kolla vem det är som bär mina skivor. Och så då är alltså, crates, vad vet ni om crates? Så här spelar man skivor. Jag måste ju bära skivor åt Easy Mobi, om ni förstår vad jag menar. Det är legenden. För att han fiskar efter en tillproduktion där. För det var ju ganska länge sedan han hade något bit av honom. Och så, vilken var det nu? Jag kommer inte fan ihåg. Ja, i alla fall. Så jag menar, Redman vet ju, det är ju, han tillhör ju samma generation där.
Ja, Redman kör väl väldigt mycket på den grejen nu, att liksom take it back to the 90s. Med, hans senaste låten hette väl typ 1990 Now eller något sånt där.
Ja, den var ju väldigt, väldigt... den var väldigt Muddy Waters influerad, eller vad tycker du? Nej, det var det inte alls. Men den ska tydligen vara med på Muddy Waters 2, och jag förstår fortfarande inte hur de ska få ihop det med tanke på materialet som släppts.
Mm.
Men ja. det är en diskussion till ett senare avsnitt. Vi ska hoppa vidare till självbio Tupac.
Mm. Verkligen.
Jag pratar om introt, va? Där.
Mm. Ja, precis. Det är ju en, alltså det här är ju en, det är en enorm skillnad ändå på Tupacs liksom, hans stil på något sätt och hans textmaterial jämfört med de två tidigare skivorna. Gick ju ändå liksom lite hand i hand sådär.
Mm.
Med inte, ingen jättestor utveckling eller förändring liksom på själva det liksom konstnärliga uttrycket eller vad man ska säga. Men här blir det ju en annan Tupac verkligen, som är liksom mer självreflekterande på ett sätt, och mer liksom, men på ett sätt mer personlig, men också liksom mer desperat och liksom sorgsen också på ett sätt. Mm. Och paranoid, och han gör ju på ett sätt samma låt 15 gånger nästan, alltså så här, det är ju väldigt många teman som återkommer och sådär, men det gör liksom inte så mycket. Han är en av dem som kommer undan med det på något sätt ändå. Även om...
Det är en sån pågående monolog i stort sett.
Ja.
Så att han återkommer till hela tiden. För det, jag menar, när man snackar om rappare, som vi alltid pratat om det här med världsbyggandet, vare sig det är Wu-Tang, Redmans skivor, Eminems skivor, att de bygger en slags fantasivärld. Det här är ju, alltså det är nästan samma sak, fast det är mer av det är nästan lite sådär existentiellt, det är Bergman-mörker istället för att det är cartoon samhällskritik på det sättet.
Mm.
Det är inte det här Eminem Slim Shady-köret med att Steve Berman är sur på varje skiva, Paul Rosenberg är sur på varje skiva, utan här är det ju alltså det är enbart typ, han står i centrum här, han har huvudrollen.
Mm. Ja, men verkligen. Och
så blir det ju att han återvänder till diverse ämnen på ett väldigt snyggt sätt, tycker jag ändå. Det är mångfacetterat.
Mm.
Sen så är det förstås väldigt många saker i hans privatliv som då gör att det är mycket som står i skarp kontrast till vad som nämns på skivan. Men ja.
Mm.
Men ja, vi hoppar rätt på If I Die Tonight då. Hör av, det är väl Easy Mo' Bee.
Ja, precis. Det är Smobis, första Smobi-låten.
Yes.
Mm, ja, alltså fy fan, den här är sjukt bra, den här låten. Och bara hur han öppnar där med vad han säger. Någonting, power and pistols. Han liksom lägger ord med flera pen där. Vad är det kallas när man lägger...
Alliteration.
Ja, just det. Ja.
Det är, jag tycker det är jävligt, jävligt ball för att... Jag menar, det känns som en sån grej som man gjorde på tidigt 90-tal för att man skulle spela cool, men han lägger ändå på ett sätt med, han får in en slags kadens, eller vad ska man säga? Jag menar, kolla på sådana här Run DMC, Peter Piper, Pick Peppers, Run Rack Rhymes, men här är liksom Pussy and Power is Poetry, Power and Pistols, Plot and Murder, Motherfuckers for they get you.
Mm.
Och så är det Picture, Pitiful Punk, Ninja. Eller vet du vad? Jag ska nog fan säga N-ordet nu. För det är fan i den här kontexten ska jag faktiskt säga N-ordet. Picture, Pitiful Punk, Niggas, Copping, Please, Puffing Weed as I position myself to Glock G's. Mm, och det är inte bara att han använder alliteration, utan han använder sig av flerstavigt också.
Ja.
The Copping, Please, Puffing Weed. Sen bryter han av nu genom att säga Glock G's. Inte Glock G's, utan Glock G's. Och så, jag menar, kör inte han på han kör väl på S och F också, och B, eller vad är det nu, bitches is bad mouth cause brawling motherfuckers is bold, charge them hoes, the game should be sold.
Mm.
Och så S, I'm sick of psychotic society, somebody save me, addicted to drama, so even mama couldn't raise me.
Det är ju, alltså det är, fan den här jäveln, han hade bläck i pennan, verkligen.
Ja. Jo, men precis, verkligen. Hur var din relation till den här skivan innan du lyssnade på den här veckan som gick?
Jag hade hört den en gång, jag vet inte alltså hur jag hade lyssnat på den, men jag menar som sagt, nästa veckas skiva är ju den första skivan jag köpte med honom när jag var 12-13. Och sen så tog det ju flera år och då lyssnade jag ju på P3 Soul, och det var ju då när den här gamla 94-intervjun, den klassiska 94-intervjun av P3 Soul, Tupac snackar om allt möjligt och domedagen och förföljelsen av svarta och så. Det som då blev sista, vad är det? Det är ju outrot på Kendrick Lamar-skivan Pimp a Butterfly. Han tog ju i stort sett hela där. Och det var ju alla de här låtarna som jag hörde i det här avsnittet, eller i det Peter Sol-avsnittet. Och då fick jag upp ögonen för den här skivan. Men jag slog aldrig till. Riktigt, jag köpte aldrig skivan, men jag tror att jag skaffade den på Napster, och sen när datorn dog så lyssnade jag inte mer på den skivan. Men det här var ju nog egentligen, alltså den egentliga genomlyssningen. Jag vet att jag lyssnade på den här, så här i våras och i somras så. Men alltså inför det här retrospektivet, bara typ tjuvstartade lite. Men det här var, ja, det här var som sagt första genomgången faktiskt. Sen så har det varit lite sådär under veckan också, att jag inte haft riktigt tid att lyssna heller så, men jag har ändå tagit de senaste 3-4 dagarna, då har jag ändå liksom hoppat in i den lite mer. Så jag menar, sådana låtar som Me Against the World, alltså titelspåret som kommer direkt efter, ja som sagt det är ju tredje spåret där, den har jag hört så många gånger. Det är ju också på Greatest Hits, så det räknas ju som, det här är ju en av de tunga låtarna. Och det är ju, jag menar, här är ju han som mest, vad är det, verbal eller liksom textmässigt. Han använder sig av prosa på ett sätt. Och här förstår man ju storheten som är att, jag menar till exempel att, att hans texter används i, vad är det, sådana här, i retorik, kurser och så, college i USA. Jag kan ju förstå tyngden när man då lyssnar på vad han säger på den här låten, och att jag menar, han är, det är ju, den är skitbra, verkligen.
Ja, och där har vi ju en gästartist också, nära Dramacidal. Vad heter han?
Ja, just det. Dromicidal, det är väl Gaddafi från Outlaws.
Ja, precis. Jag tycker han lägger en helt okej vers också, liksom.
Han dog väl för fan samma år som Tupac?
Ja, just det. Det stämmer nog det.
Så det är, ja, stackarn. Det är ännu ett offer för, ja, allt det här. Jag vet inte om det är riktigt kopplat till allt det där, men ja, det är ändå, nej, det är tunga grejer. Det är tungt. De lever ju såna jävla jobbiga liv, eller vad man ska säga. Fan, det är så sjukt att det finns ju ingen glädje på det sättet. Det är som att de, det är ju det här life's a bitch and then you die and that's why we puff la grejen som AC säger på den här NAS-skivan. Eller på, vad är det? Det är ju life's a bitch.
Ja, precis.
Nej, shit alltså. Jävla rännstensungar, det borde den heta. Tupacs rännstensungar, inte Outlaws. Rännstensungar.
Ja, det är väl
Tupac, han
lite
är Beppe Wolgers för fan.
det. Ja, men det var väl också en sån tvetydig. Det är också en sån tvetydig grej med Outlaws och Thug Life och sådär. Att man liksom på något sätt reinventade de liksom etiketter som vita Amerika hade satt på dem på något sätt. Liksom. Så, ja, och sen So Many Tears, spår 4, följer ju i samma fotspår också. Och sådär. Och det var väl också en singel med minst. Och så. Och så, liksom dystra beats som liksom fortsätter. Det är ju egentligen ju med spår 5, som är den andra ICMOB-låten, som det blir lite förändring i tonen. För den är ju lite så här, det är ju långt ifrån en partylåt skulle jag säga. Men det är ändå liksom att det... Här kommer in lite annan tematik i bilden, liksom.
Ja, nej men exakt. Somen i tes var andra singeln, va? Efter Dear Mama.
Ja, just det.
Den var också med på den här Petri Saul-intervjun, minns jag. Och det här jävla basgången är väldigt mysig, tycker jag ändå. Alltså, låten i sig, den är ju väldigt, den är väldigt ledsam. Han pratar om hur det var liksom, under skolgången, när han skaffade sig ett Thug Life-tatueringen. Han pratar om en gammal kompis som heter Kato som dog. Och jag får det nästan till att det är inte samma person som DMX gjorde en låt om, som också hette Kato, som det var flera år senare. Men jag tycker det är synd om han, Puck. Det är mycket tårar och så. Det här munspelet också, Stevie Wonder-munspelet, man hör i bakgrunden, det är en sån här ton. Alltså jag föreställer mig att det är Tupac som går på en landsväg med ett sån där luffarknyte, och han är en Tupac-hank.
Ja, men verkligen.
Det är synd om stackaren.
Ja, men verkligen.
Och han snackar om det där med, jag menar i vers 3, man snackar om att han är självmordsbenägen och allt, och det finns inte mycket kvar. Och nej, det är fan. Fy fan vad hemskt, stackarn. Alltså, han snackar om Tanqueray också, att han blir galen av att dricka Tanqueray. Han nämner ju Tanqueray flera gånger på den själv, och det är ju gin. Det är det som, om man har tillräckligt mycket pengar, så när man tar Tanqueray och juice, då blir det väldigt hiphop att dricka.
Ja, precis. Han säger väl Gene makes me sin eller sånt där också på förra skivan där. Att han håller sig till öl då. Men det var lite det här vi pratade om i början också, att det är lite tragiskt då på första skivan när han pratar om att han var färdig med alkohol liksom och sådär, att
Ja,
han.
just det. Men han sysslar ju nästan inte alls med, men nu är det, i och med att det har varit så mycket ansträngningar i privatlivet, så nu är det som att det här är nästan som att höra någon slags Bukowski-kör, med att nu är han i diket.
Ja, precis. Så han pratar om att han typ inte kan visa sig ut bland folk utan att vara hög liksom, och röka. Alltså, använder sig till cannabis som självmedicinering på ett sätt. Och även då sprit i viss mån och så. Och att han också ser hur typ hans familj och andra blir besviken på honom för detta och sådär. Att han inte kan liksom, han kan inte möta folk liksom med rak rygg på något sätt på grund av det här, utan
Lost so many tears,
Ja,
shed
precis.
so many tears. Han fortsätter knata på. Man vill ju nästan ge honom en kram.
Ja.
Eller vill man det? Man kanske ska, som man vet, att, eller jag är ju väldigt säker på min sexualitet, men han vände sig ut åt det hållet, så han var ju väldigt, väldigt inne på kvinnor.
Ja.
Och då var det ju så att, ja, han fick ju en hel del erbjudanden. Och alltså, det här är ju en sån låt som jag minns från MTV, eftersom den användes så när de hade såna, ibland så hade de såna temadagar eller temahelger på MTV. Då var det ju då specifikt att de skulle köra ett block mellan klockan 12 till klockan 19, då det bara skulle vara hiphop. Då var det hiphop-weekend. Och så hade de gjort en jingle och någon sån grej till ett, och ja, introt, alltså de första 20 sekunderna, eller 5-10 sekunderna av den här Temptations användes så. Jag visste inte vem artisten var, men sen när jag lyssnade på den här skivan och när jag hade laddat ner den, då blev jag bara yes, det är ju den här som jag letat efter. Men ändå köpte jag inte skivan. Det är konstigt.
Ja.
Och som sagt, Temptations, den tredje och sista singeln från skivan. Man hör Eric Sermon säga hej,
Ja,
hej,
just det.
Eric Sermon. Du kommer ihåg vad det är från Redman, första skivan.
Ja, exakt. Ja, Ismobin var väl ett stort fan av deras grejer också. Så han har väl till och med pratat om att han lyssnade på just de grejerna när han, ja men det vore fett att få med Eric Sermons jävla pladder. Typ så här. Eller ja, det är inte pladder, vad ska man säga att det är för någonting? Han håller på och fjantar runt på den.
Ja, han härmar ju någon jävla tjej där, och sen så använder han det till en låt som handlar om otrohet. Och här har man ju här har man mycket av den moderna Tupac. Här är ju han, här börjar han, här är han ju Tupac, Thug Life Tupac.
Ja, Tupac utan tröja liksom, på fester.
Tupac och... utan tröja, det får vi komma ihåg här. Nu är han Tupac utan tröja och han går runt och dricker Tanqueray och plockar upp andra mäns respektive. Mm. Och jag minns att jag läste en gång i... Det var sådär, någon kvällstidning som hade en fredagsbilaga som hade en slags musikspecial om låtar om kärlek. Och då var det en låt som man ska spela när man har gjort slut, en när man är nykär, en när man funderar på otrohet. Och då stod det Tupac Temptation. Och bara, vad fan, hur fick de med den här låten? Och jag hade ju aldrig hört den här låten, men jag tyckte att det var jävla udda val. Som att, jag minns inte vilken kvällstidning det var, men det var ändå sådär, att, oj, det var väldigt intressant val att inte ta någonting som inte var från All Eyes on Me. Så någon kunde sin musik där.
Mm. Ja, precis.
Jag kan tänka mig att det var den där tidningen vars journalist blev indragen i en viss MeToo-grej förra året. Jag är nog 50% säker på det.
Okej.
Ja.
Ja. Ja, men precis. Här, Tupac är också, han utmålar ju sig själv lite grann som one night stand kingen också här. Men att han säger att I can't be with you every minute, I gotta go, always another show, eller vad han säger.
Mm.
Så, där, så han letar ju efter en väldigt specifik grej här och så. Och så, alltså så här, snabbt överstökat och vidare. Och vidare till nästa på något sätt. Men samtidigt så säger han ju också med så här, I wanna be an honest man, säger han. Så han är ju lite så här liksom, motsägelsefullheten är ju, lyser ju igenom här också på något sätt. Men som ändå också ger ett djup i personen Tupac liksom.
Mm. Refrängen. Jag tror fan att det, vet du det? Jag tror att nej, men eller tror, alltså det var ju väldigt vanligt att man skulle använda sig av Zapp & Roger, och i den här gamla låten Computer Love så är det ju, hur han går den, det där I know you've been searching for someone who, Fat Joe använde ju det till en senare låt som då hette The Searching for Someone, eller ja, något sånt där. Jag minns att det var en väldigt kändistät hiphop-video, och Flavor Flav var med där, och videon i sig byggde på King of New York, vilket var också jävligt udda. Men okej, Tupac snackar i alla fall om att han bara, give him the finger, och bara, ska han ge tjejerna fingret nu också? Han syftar på, är det second base eller vad fan? Ja, det är jävla konstigt. Hans flow, hans tematik, så som han flowar, är ganska snyggt, där med att han staplar upp det på ett väldigt intressant sätt. Som till exempel början bara, tell me baby, are you lonely? The one of Russia, I can help you if you only let me touch you. Där är ju dubbelrim i den, just med att han kör en liten kort fras, följt av en annan fras. Första frasen rimmar, och sen rimmar han på andra frasen från första raden. Så det är väldigt snyggt. Och det här var ju också väldigt typiskt Tupac. Oftast när folk vill parodera Tupac eller köra homage på honom, då härmar man just det flowet. Jag minns någon sån här gammal High One-låt där det är någon som säger diggar i takt till sånger av Pack. Jag gillar hur du rör dig, spela dum som om du inte hör mig, men det är lugnt. Okej. Okay. Ja, men det är ju precis det som man fattar ju direkt att det är Tupac, men det är hans trademark flow nästan.
Ja, det blir det. Verkligen.
Och nej, men det här är, ja, i och med att den har en slags betydelse från min ungdom, så räknar jag det här som, det är nog ett av mina favoritspår faktiskt. Så men den här som Many Tears och Me Against the World, det är alltså en trelåtsmocka än så länge.
Mm.
Och verkligen. Sen kommer ju låten Young Ninja. Nej, vet du vad? Jag behöver inte säga Ninjas längre. Jag säger Young Niggas, för jag syftar på den här låten. Det är namnet på låten.
Mm.
Och ja, vad tycker du om denna?
Ja, den får ju liksom fylla ganska stora skor i och med låtarna som har varit hittills. Men jag gillar ju den här också, liksom så här. För nu får man in lite mera element här också på ett sätt och sådär med. Det är lite annan ljudbild och sådär. Och man kommer lite ut i ljuset på något sätt. Alltså, ja, liksom, jag tänker på det här liksom Kalifornien-solen på ett sätt. Och ut på gatan lite grann. Och liksom ute kanske, men den här liksom bilreferensen jag brukar köra. Att man liksom får haka på så liksom. Så att jag gillar ju den här också. Även om det blir lite liksom skifte i tonen. Så, som jag kanske upplevde förr bröt av lite. Men nu kan jag ändå se att det liksom är bra också. Så att jag gillar den.
Ja, jag tycker ändå, nej, men det som du säger, att det är svårt att fylla skorna, och spontant så tycker jag att nej, den fyller inte skorna. Den är väl helt okej, skulle jag säga, men nej, jag tycker att det blir lite skakigt i övergången där, faktiskt. Sen så är ju alltså låten i sig, nej. Då tycker jag att låten efter är väl lite. Nej, vad fan. Just det är den. Vad heter nästa låt?
Heavy in the game.
Heavy in the Game. Ja, men det är den som låter så jävla västkust, va?
Ja, så är det ju, du vet, den klassiska I don't care what it did to them. Game's been good to me. Alltså den klassiska liksom.
Ja, men abort mission. Jag vill inte ha. Satt ju halsen här också.
Nej, men den här är definitivt svagare, skulle jag säga också. Och det är här man blir lite orolig, liksom. Hur ska han liksom fortsätta nu? För nu har han haft så stark öppning på skivan. Det kommer två svagare spår. Ett som är ganska rejält mycket svagare. Och ska det liksom, ska bilen börja läcka olja nu liksom? Och börja liksom så här, hålla på, motorn lägger av och grejer och så här.
Skit i byxorna där, för att ska bilen börja läcka olja nu, jävlar, nu är det. Ja, visst.
Ja, nej
Typ i
men
någon fofos, det är bra.
ja, precis. Så, men ja, men så här, Heavy in the game, han pratar om det där, I'm just a young black, young black. Jag är ett ungt kvarter. I'm just a young black male, cursed since my birth. Och liksom mycket sådana grejer pratar han ju med om, liksom att det här ungdomskriminalitet och lite så här stämma, så att ens bana på något sätt är förutbestämd på grund av sin, alltså vart man kommer ifrån rent socialt och sådär. Och alltså vilken klass man tillhör, liksom samhällsklass och sådär. Och så. Så att det finns ju ganska starkt material så, men låten är väl kanske inte det bästa liksom exemplet på när Tupac tar upp sådana saker och får det att fungera liksom, utan då tycker jag ju faktiskt Lord Knows är bättre, att han hämtar upp där lite grann. Vad tycker du om den låten?
Alltså, du sa ungkvarter, det är så. Nej, men Lord Knows gillar jag, just med att där är det lite mer existentiellt. Och sen så där Blackbird-samplingen, som jag älskar, den jävla samplingen. Nu har jag ju mest hört den på en gammal så här Metal Fingers MF Doom-bit och så. Där kändes det hemtrevligt på det sättet. Jag menar, där tycker jag, där går det lite uppåt ändå. Där blir det ju lite av mer som grubblerier kring, just med att ju det som man sedan kommer in i, om man, Only God Can Judge Me-köret, som är på nästa skiva. Och ja, men den tycker jag nog är bra. Men sen så, alltså den ger ju plats åt spåret som kom efter, som är en av de stora hitsen. Och så, men jag tycker att det här är Lord Knows är en räddning. För att de två låtarna innan har, ja, men som sagt, de är mycket svagare än det som vi hört före. Och ja, men som sagt, Dear Mama, det är ju första singeln.
Precis. En av hans största låtar någonsin också.
Ja, det här är ju alltså det är hiphopens mors dag-låt.
Ja.
Den är så jävla älskvärd, den här låten. Jag är ju nog nästan helt hundra på att jag har lipat till den här någon gång, så. För att jag har haft ganska många tvister med min mor och så. Och sen är det väl också så att när jag väl Jag menar så där, det kan gå någon månad. Jag vet inte, prata med henne. Och en period så var det ett halvår när jag inte snackade med henne, när jag var så jävla arg på grund av diverse grejer i ungdomsåren. Och sen så var det just att vid nyårsafton så ringer jag henne på nytt, för att hon fyller år på nyår. Och då blir det ofta så att men då måste jag ändå ringa. Och, ja, nej, men jeni minns att när Afeni Shakur gick bort, så minns jag att jag spelade den här låten också, för det var ändå tillägnat henne då, mamman. Och nej, den är jättefin verkligen. Det är jag har sett en stjärna på den här låten också. Alltså de tre singlarna från den här skivan, de är ju, jag kan inte säga en annan skiva som är så här jävla stark med singlarna. Det skulle ju då vara Muddy Waters.
Ja,
möjligtvis också ja, då är jag fortfarande inne på Easy Mobi, men jag menar, Ready to Die till exempel. Och sen så är det ju också så att ja, några av singlarna där inte riktigt är singlar. Men nej, men det är fan vad så jävla starka singlar på den här skivan.
Ja, och grejen han säger på den här låten också, med en av de mest vanliga grejerna som folk reagerar på är väl den här "Even as a crack fiend mama, you always was a black queen mama", som jag tror till och med att KRS-One återberättar i ett P3 Soul-avsnitt, va?
Just det.
Och ja, för att hans, alltså Tupacs mamma levde ju också, har ju också ett superintressant livshistoria på många sätt. Och ja, väldigt gripande.
Sjukt verkligen.
Ja, ja, precis. Och med så här Black Panther bakgrunden och sådär och så. Och
hon satt i fängelse för att hon skulle, hennes chapter av Black Panther skulle bomba Madison Square, eller nej, inte Madison Square Garden, de skulle bomba någon Madison, ja men någon trädgård i New York och sådär. Det skulle vara en societetssamling.
Ja.
Och hon satt i fängelse medan hon var gravid med Tupac och försvarade sig själv under rättegångarna och allt så. Och det med ena med det andra, dåliga förhållanden och så. Men de flyttade till Oakland och hon gick ner sig i missbruket. Och ja, sen så blev hon ju då också den stora förespråkaren för Tupacs arv med, ja, med skivbolaget och dödsbo och stipendier och så vidare. Så det är, nej för fan alltså, hatten av för Afeni Shakur. Hon är jävla krigare alltså.
Ja, ja men precis.
Det är, alltså, det är fortfarande Rap och Comics ni lyssnar på. Det är alltså podcasten där Robin kom på sitt nya alias Unge Kvarter.
Precis.
Och det läcker olja, den här podcasten läcker olja. Så vi går över till nästa, eller avsnitt, nästa låt då. Är det inte easy? Jag vill bryta av det här väldigt djupa, den här djupa kärleksförklaringen till alla mödrar ute i hiphop-fandom.
Ja just det man kan nämna också bara om Dear Mama är väl det att han pratar om sin pappa som att han har gått bort. Och, men dels det här att han aldrig var där, att han aldrig fanns.
Ja, just det.
Det fanns i närheten, men sen visade det sig att han träffade väl sin riktiga farsa också, som dessutom var med i den här dokumentären om Biggie och Tupac-morden. Så dyker han faktiskt upp där och de träffades väl på sjukhuset då när han blev skjuten 94.
Se på fan.
Ja, för mig det. Så att men
fan, han var ju så vaktmästare på det sjukhuset, va? Tänkte, ja, men min son är borta. Då kan jag hälsa på honom. Tydligen är en göteborgare också, enligt min utsago här. Men nej, fy fan.
Ja, och ser man bilder på den killen så råder det faktiskt ingen tvekan om att det är Tupacs farsa. För de är sjukt lika varandra också. Och han var väl också någon slags panteraktivist liksom.
Han var deadbeat dad. Ja. Han stack väl.
Ja, jo men precis. Drog. Men ja, It Ain't Easy. Vad tycker du om den?
Wow, du ville verkligen släta över den. Vad är farsan drog? Han är typ stereotyp. Jag var inne på att säga det. Och bara, vi hoppar till nästa låt fort nu innan jag hann säger något. It Ain't Easy, ja. Ja, men ja. Nu har vi Tangeray igen och han dricker straight och hans polare röker roaches. Nej, det är inte att han pratar om att han är straight och hans kompisar röker kackelackor. Han pratar om att han dricker gin utan chaser och hans polare röker bushweed i stort sett ner till filtrarna. Jag vet inte, jag kallar det mellanspår, men nej, men den är, nej, men det är, jag ger den en pass. Ger den en pass eller ger den en stjärna eller bara slänga den. Det är en konstig betygsskala jag har här i huvudet.
Ja.
Men Irene DC tycker jag ändå är, men vad fan, det är standardpack och det är inget dåligt med det. Vad tycker du då?
Nej, men precis. Och frågan han ställer i refrängen där med att ja, men så det är inte lätt att vara jag. Kommer jag hamna i fängelse eller kommer jag få behålla min frihet? Och det är väl dels, jag tänker att han dels syftar på att livet som han och hans kompisar lever, att de lever lite sådär på gränsen med rättvisan och så, men kanske framförallt att det är liksom rasistiska USA och sådär, att du kan bli satt i fängelse eller bli dömd till livstid för brott du inte begår på grund av hur du ser ut och vilken liksom hudfärg du har och så vidare. Så att det är ju, det är starkt material så också. Han pratar väl direkt till Bill Clinton där också på vers 2.
Clinton skrev men, väldigt svar, det är fan det sämsta.
Ja, det gjorde ju ändå Göran Persson till Timbuk liksom.
Så att, ja. En av hans jävla parti vikarier var det som skrev tomterim i Aftonbladet, var det?
Ja, just det.
Jävla trams. Jag hade den uppsatt på väggen, minns jag.
Ja, just det.
Jag var helt hundra på att det var Göran Persson som hade skrivit det. För jag har sett droger när det har gått snett. Jag bara, ah, ja, fuck you. Bara dra åt helvete jävla. Jag röstar på borgarna nästa gång, tänkte jag. Nej, det gjorde du. Jag minns att jag röstade blankt på det under det valet, för det var ju första valet jag var med om. Men som sagt, valkompass och comics är tillbaka om 4 år.
Ja.
Och då kan vi också lyssna på Robins fortsatta liv som familjefar och jag menar, live från i kåken, Johannes Torstensson. Det blir en intressant podd.
Fick du, hur mycket...
Ja, det blir jobbigt va?
Hur mycket skit fick du, nämnde du för folk att du röstade blankt? För det känns som att det är en sån här grej som är väldigt, som kan irritera folk på ett väldigt
sätt. Jag säger det fortfarande med första valet när jag var med. Det är samma argument som jag har nu också. Jag hade ingen uppfattning om valet. Jag visste inte vad jag skulle rösta på för att jag var inte insatt. Och man är 19 år och helt plötsligt så får jag en ny uppgift som medborgare.
Mm.
Och, när man är ung och obrydd så är inte det det viktigaste. Och man har, helt plötsligt så ser man Timbuk och ställa liksom, frågor till Göran Persson och så. Och sen så är det bara massa fjanta på. Det är bara massa fjanta på kostym som gapar om hur man ska styra skolor och sånt. Och de tjänar svin mycket själva. Och bleh. Nej, det är... Jag har fortfarande det synsättet nästan. Men jag menar, nu har man ändå demonstrerat några gånger så också. Och sen så varit i kontakt med så många som varit insatta. Jag hade en kompis också. Han är inte med oss längre. Men han var faktiskt inblandad i... Jag tror att han skulle söka till att han skulle bli så där distriktledare för Unga Moderaterna och så.
Mm.
Det var också så, men det är en snubbe som man växte upp med, så han gick i brorsans klass och så när vi var jättesmå. Och jag menar, jag fick höra hans åsikter om allt så. Så jag menar, det är också väldigt intressant att man får sig eller få den synvinkeln från alla olika håll, så att man inte bara är så där insatt på. För jag menar, jag har varit i så många diskussioner med folk på vänsterblocken och så, alltså så splittrat som det är när man, för det är sådana grejer som slår mig hela tiden, just med att när jag har varit på demonstrationer och så har man syndikalisterna, så har man vänsterpartiet, så har man KPMLR och så, det är så många led verkligen, man har alltså hamnarbetarna har ju sitt egna gäng också, så det och jag menar sossarna också för den delen, och vad fan, det är ju det är verkligen mångfacetterat, med att alla har ju i grunden samma typ av livsåskådning, men så skiljer det sig på väldigt många sakfrågor.
Ja.
Så det är, jag tycker ändå att det är fortfarande jävligt svårt. Alltså jag vet inte riktigt, så som jag röstade i år, och nu är det samma som jag röstar på alla år. Jag vet inte riktigt om jag ens supportar idén fullt ut. Jag menar, som sverigedemokrat så får jag ändå säga att nej, nu kommer folk tro, eller nu kommer bara tre lyssnare tro att vi är sverigedemokrat, så är det inte. Nej, men jag känner att jag inte, alltså för varje år som går, för alla de här 4 åren, alltså, jag tänker alltså nästa år, eller om 4 år då ska jag vara mer insatt, om 4 år då ska jag vara insatt, nej, det blir inte det den här gången heller, om 4 år då ska jag vara ännu mer insatt. Och så failar jag varenda jävla gång för att jag menar, livet kommer emellan. Och det är ju ändå, om man tittar på en sån grej som Pac, det som han uttrycker i sina låtar och så. Han är inte ensam om det. Jag menar, jag känner igen det från sådana som Dead Press, Michael Moore. Alltså, de är ute på vänsterkanten ideologiskt. Jag tror till och med Michael Moore var registrerad i American Socialist Party, som det då hette. Eller om det ens hette så, nu bara pladdrar jag. Men jag menar, då det sätter dem i någon slags gråsosposition. För att vi är väldigt mer progressiva med det här i Europa, eller just i Sverige. Och jag menar, därför tycker jag ändå att jag kan ju nästan relatera till dem på ett annat sätt. Sen så blir det ju, jag gillar ju inte alls det här köret, men alltså jag gillar inte Dead Press. Jag gillar några låtar. Men det är väldigt mycket sådana här, de flörtar med FIs sämsta sidor. De flörtar med väldigt mycket sådana här afrocentriska aspekter som jag inte kan relatera till. Och jag menar, det är sånt där, jag uppskattar afrocentrisk musik, sådär Arrested Development, dina favoriter Tribe och så vidare. Men jag kan inte som liksom stödja det. Alltså, det är inte som att jag går och försöker bli medlem i Afrosvenskas riksförbund. Hur fan hade det sett ut? Jag hade ju fått sån jävla mycket skit.
Ja, jo, precis.
Vad jag bidrar till, eller vad jag säger om den afrosvenska upplevelsen, det är ju, det finns ju inte, vad fan.
Nej, men precis.
Nästa låt är Can You Get Away? Är det, va?
Jajamän, precis. Nu är det lite
Ska vi
Temptation
bara
Party.
glossa över det faktum att du inte sagt någonting om vad du röstar på och så?
Ska vi kommentera det faktumet?
Nej, vi hoppar över det direkt. Det är ju... Ja.
precis. Men jag sitter här och håller med.
Du sitter och håller med.
Ja.
Som centerpartist så håller du med.
Extrem
Ja, men vad tyckte du om Can You Get Away? Vad det var?
Ja, men Temptations Part 2 är väl det lite grann.
Jag skulle säga Temptations, fast andra sidan av myntet nästan.
Ja,
Eller, nej, men det är ju snarlikt tema, skulle jag säga.
inte lika köttig som Temptations är kanske, utan den är lite vänare på ett sätt.
Och du vet vem det handlar om, va?
Just det. Är det Lisa Left Eye som den handlar om, den här? Alltså Lopez.
Lisa Left Eye Lopez, även känd som Nina i Death Row, heter hon, va? När hon skulle göra gangsterrap.
Ja, just det.
Ja, det snackas lite om det där. Men sen är det ju det faktum att det känns väl som att det bara var snack om det, i och med att de hade haft lite samröre med varandra. Och sen så var det väl också att hon hade väl också varit i, hon hade väl också, nej men hon hade ju en väldigt skakig relation med sin dåvarande, alltså det var ju någon sån här NFL-snubbe, och det är ju sån klassisk modern feminist statement när hon tänder eld på hans hus. Så det är ju, jag är ganska hundra på att den här låten handlar om henne.
Ja.
Det är bra, du slänger in så många tidbits här. Jag är uppskattad när du är med på noterna.
Ja, nej, men det är möjligt att att det kan vara så.
Ja, vad har du hört, undrar jag då?
Men jag sitter och tänker på det här med att det är många som har velat para ihop Tupac med... För det är väl också så, man vet väl inte om Tupac faktiskt fick... Eller han blir förälder. Alltså, den officiella storyn är att han inte har några barn som han lämnade efter sig. Men det har ändå ryktats mycket om att man inte riktigt vet. Och att det har väl hänt några gånger att folk har kommit, alltså så här, dykt upp och hävdat att de har barn som Tupac är farsa till och sådär.
Ja, han hade ju bara samröre med en i slutet, och det var ju Quincy Jones dotter, Kidada.
Ja, just det. Och, men sen också, som folk ville väl väldigt gärna att han skulle ha haft en riktig sån här liksom film, alltså romantisk filmrelation med Jada Pinkett Smith också. Och det beskrevs väl lite så i filmen, och vilket gjorde henne väldigt upprörd, för att hon tyckte att det var väldigt felaktigt hur deras relation beskrevs så där, med och hur deras relation då på ett sätt tog slut i, alltså enligt filmen då, den här All Eyes on Me som kom för 2-3 år sedan. Så att ja, jag vet inte hur mycket man ska ge för ryktena runt det där, men
ja, än så länge är vi uppe på 8 minuter, så
okay. Ja, nej, men folk pratar väl lite om Tupac och Janet Jackson också efter Poetic Justice. Men det dementerar han väl lite själv, att hon inte ville ha någon vidare kontakt efter att filmen spelades in. Att hon typ, men så här, bytte nummer, och att hon var ganska oskön mot Tupac även under inspelningarna. Och att, var det inte någonting med att hon insisterade på att han skulle göra någon sån här... alltså testa sig och sådär också.
HIV-test för kyssscenen och så.
Ja, just det.
Vilket visar hur jävla dålig påläst hon var.
Ja, exakt.
Ja, men det är hela den Jackson-familjen, de är ju kokosnötter. Vad fan, hennes brorsa sov ju i en jävla tank för fan, för att hålla sig ungdomlig. Ändå var han ju kritvit och höll på med massa barn och skit. Men nog talat om Henry Bowers. Vi går vidare till old school. Förlåt, Henry Bowers. Jag menar Kalle Törner. Old school, som sagt. Biggest. Tupacs version av låten. Kan man väl nästan säga.
Ja, jo, men precis. Det här är ju en svängig låt, liksom.
Robin, det här är en svängig låt.
Ja, men det här med, jag tycker just den här Grand Poobah-samplingen är ju väldigt men svängig liksom. Alltså så här, den bra låt.
Grand Poobah, och där har vi ännu en jävla grupp. Där har vi min jävla veto på gruppen vi inte ska köra den här jävla podcasten.
Är det samma relation som du har till vad heter de, Brand Nubian och så vidare?
Brand Nubian, vad fan är det? Vem fan heter Brand Nubian? Vad är papperskorgen? Jag måste slänga den här telefonen någonstans. Jag sa precis Brand Nubian. Nåväl, vi går vidare. Eller, vi går vidare. Vi får ju fortsätta på den här jävla låten. Nej, men han snackade om att han ville se MC Ricky D live när han gick på en Doggy Fresh-konsert. Och Ricky D är ju MC Ricky D, Slick Rick. De pratar om Red Alert, Putting in Work, With Chilly Chill, och Had My Homies on the Hill, Getting Ill, Shit Was Real, Went to Steal, Remember Raw, With Daddy Kane, When Della Solos Put in Potholes in the Game. Och det är just fan, det är en av mina favoritskivor. Det är väl en grupp vi inte kommer att prata om mycket, men jag menar, de gjorde ju en sån här jävla joddel-rapplåt på sin första skiva. Med samplingar. Den heter Potholes in My Lawn. Och det handlar om liksom, okej, det är hål i gräsmattan. Det är någon jävla sork eller någonting. Men hela den låten är alltså en metafor för hur gangsterrappare förstör musik eller hiphopkulturens rykte. Och men det är ju också det jävla, alltså den är svinlig.
Låter fantastiskt.
Ja, och så det kommer in så där jävla joddlande från en Parliament-låt som bara jodolohi,
jodolohi. Alltså seriöst, jag måste verkligen leta upp den här låten efter den här
inspelningen. Ja, det är alltså sista låten på Three Feet High and Rising. Men ja, sen så nämner han ändå, alltså han pratar om sådär det är lite så som så fort man pratar om rap och helt plötsligt, men det är bara män som lyssnar. Ja, men jag lyssnar också på kvinnliga rappare. Han nämner under sådär, Through My Speaker, Queen Latifah, MC Light. Och så, listen to Tretch, KRS to get me through the night. Då är han spolade Tretch där. Så det är ändå schysst. Och en annan intressant grej är just att i den här låten som handlar väldigt mycket om artister som han växte upp med under sina ungdomsår, så säger han att han dricker Private Stock. Private Stock som då är, vad fan heter det nu? Det är ju, alltså det är ju en sån 40 malt liquor sort. Som heter Private Stock. Och jag menar, det är precis den som Biggie snackar om i Juice när han sippar om Private Stock.
Ja, just det.
Så det är ju en intressant parallell där.
Ja. Ja, men verkligen. Och han ger ju också lite kärlek till såhär, vad säger man? Alltså han fyra elementar lite grann när han säger att han, I mean, forget the TV, I rather hit the streets and do graffiti.
Ja, exakt.
Då blir det lite sådär liksom, ja men nu är det lite så här, det klassiska old school bevarandet med de fyra elementen och sådär. Ja. Men i övrigt är det ju en Tupac, han har väl en sån här låt nu på varje skiva hittills när han liksom ändå ger shoutouts och namedroppar folk han uppskattar och sådär inom musiken liksom.
Vad? Nej, men det var precis efter, jag vet inte fan om det var Juice eller Above the Rim, när han var ute på nätterna med, vad fan heter han skådisen med den stora näsan från Pianisten. De var i alla fall ute och målade graffiti tillsammans.
Ja, okej. Okay.
Det var så han, vad fan heter han? Han har en stor jävla näsa.
Ja, Adrian någonting va? Brody.
Adrian Brody va?
Ja.
Ja, just det. Så det var ju som så de hängde. De måste ju ha rökt en del weed ihop. Alltså, fatta Adrian Brody när han röker weed med Tupac. Det är ju en sån jävla legendstory, kan ju leva för alltid. Och så, speciellt med den stora näsan också. Han suger i sig ordentligt bara.
Ja, har du sett det memet när han har sån här, han har ett lik, alltså han har en sån här munkorgsskägg som det kallas. Och han ser ut som White Snoop Dogg.
Ja, men det är ju typ alla bilder va?
Ja, de är ganska lik varandra, de har samma facial hair liksom. Så,
fan vad nice.
Ja, det är intressant. Får se, vad har vi kvar här? Vi har Fuck the World, spår 13.
Ja, nu är han arg igen. Jag gillar. Ja,
nu kommer han ju nästan tillbaka till alltså förra skivans, liksom den här mer råa energin. När han inte är kanske lika, han är lite mindre sorgsen och mer bara ber världen att dra åt helvete i princip. Intressant där i början med hur han säger, who you calling a rapist? Ain't that a bitch? You devils are too, so two-faced, devil, white devils, han pratar lite om där.
Han är arg på de vita jävlarna.
Ja.
Eller vita jävlen menar jag, men blir de där vita jävlarna, du vet. Och sen så är det som sipping on Jack as I sit back, life as a Big Mac. Alltså han iklär sig rollen som en hamburgare. Det uppskattar jag. Nej, så är det inte. Alltså som en hallick i snacket då. Brothers come up and say you did that. Och så vidare. Och jag menar, Chock G är på hocken och Chock G proddar också. Så, vi har ändå, han har fortfarande Digital Underground bakom ryggen. Så det, jag menar, det är fan bra att fortfarande ha kvar gamla ligan på sin sida.
Ja. Ja, just
det. Men alltså det, jag gillar denna. Att inte, det är synd att den här inte var, att det här inte var titelspåret. Men då hade ju väl han fått ännu mer censur, kan jag tänka mig.
Ja, jag har hört det, att den här skivan skulle ju heta Fuck the World, men i likhet med Nas N-bomb-skiva så var det väl svårt att marknadsföra ett sånt album.
N-bomb, vilken är det?
Ja, Untitled, eller vad fick den heta?
Alltså, okay, för jag har kopplat att den heter N, för att han står ju ändå med och har den loggan på ryggen, eller det är ju hans N-logga, Nas.
Ja.
Så är det ju så här piskrapp som bildar det på hans rygg.
Ja, precis. Det var så, jag förstod inte heller varför han inte löste det på det viset. För att den liksom hade ju ett kontroversiellt namn. Och sen hade han den där bilden med N-et. Men sen då döpte han den till Untitled.
Så den är Untitled? Fan vad konstigt.
Ja, det är liksom den officiella liksom, titeln på den.
Jaha, men jag har alltid trott att det bara blev N.
Ja, exakt.
En as, ja, okej. Okay. Jävlar.
Ja. Fast ja, lite snyggt också då, för då kan han ju alltid liksom hänvisa till att ja, Untitled, men alla vet vad den skulle heta egentligen, så
Vad
den
skulle den
tycker jag
heta
inte.
då?
Ja.
Ah, du går.
Ah.
Ja, just det. Det är n-ordet. Ja, okay.
Ja.
Jag tänkte en bomb först. Jag tänkte, vad fan menar han nu? Är det någon skulle jag aldrig hört innan? Ja, just det.
En bomb.
Har han en bomb? Nas Inspector Clouseau Jones. It's a bomb.
Vad var den? Looptrap-skivan hette väl Min hjärta är en bomb, till exempel. Inte mitt hjärta, en bomb. Men
Mitt hjärta, en bomb.
ja, precis. Jag känner mig lite som, du vet, den här intervjun med Samuel Jackson, när han försöker hetsa en vit reporter och säga n-ordet under marknadsföringen av Django-filmen.
Du känner dig som Samuel Jackson nu, det är bra.
Precis. Ja.
Hör på Robin. Hör på Ungekvarter när han går runt frågorna. Sista låten, eller näst sista låten, är den väldigt pulpiga, med den väldigt pulpiga titeln Död runt hörnet. Alltså den heter Death around the corner.
Yes.
Inte det att det är någon hörselskada som står runt hörnet på ett hus, utan det är Death around the corner. Och
Ja.
det är lite fart i denna. Vi har Johnny J som producerar. Och Johnny J har ju jobbat en hel del med diverse Death Row-artister. För er lyssnare så kanske ni känner igen namnet från ganska dåliga Euro-disco-låtar. Men det är inte samma Johnny J, vill jag påpeka. Dog Pound var ju, han var ju väldigt tidigt. Och sen så var han ju, han är väl med på Dogfather, tror jag det också, va?
Ja, det är möjligt.
Så det är också, han har väl tyvärr hamnat i lite så här B-teamet av den hiphop-sfären med producenter och så. Men vi kommer få höra lite mer om honom, eller av honom, på All Eyes On Me. Jag har för mig att han faktiskt gjort några av mina favoriter där också. Men det är också nu om 2 veckor så är det alltså 10 år sedan han gick bort också, för den delen. Han blev alltså, eller han blev inte känkad, han hittades död i sin fängelsecell. Och det sägs att det var överlagt, men ja, det har gjort så mycket snack om det. Men han hade hängt i alla fall. Har jag för mig? Ja, men det var något sånt där. Death Around the Corner tycker jag är... Jag vill inte säga albumspår, alltså jag uppskattar den, fast jag uppskattar den inte lika mycket som de stjärnlagda låtarna, som jag kallar dem.
Ja, för jag tycker ändå att det här är liksom spiken i kistan. Det här är den sista riktigt bra låten. Eller så här, det här är ju också, för mig, det definitiva. Den här borde ha varit liksom sista,
Ja,
annars.
men det håller jag med om, absolut. För jag menar, sista låten, Outlaws, den kunde man strykt helt. Det känns som en överbliven låt från Thug Life-skivan. Så jag menar, det här tycker jag borde varit landningen också, nu när du ändå säger det.
Ja, precis. Men det är ett jäkla scenario där, om man tänker på första versen där. Man tänker Tupac, han sitter liksom, det påminner lite om det här omslaget. Alltså dels fotot av Malcolm X som det gjordes en cover av, eller på, av Boogie Down Productions, där med att han står vid fönstret. Alltså Tupac står med en AK då, så det är lite annat vapenval där. Men alltså, och paranoid som fan och så, och har slut på Indo. Så han kan inte hantera stressen. Och han kontemplerar självmord, men ser döden runt hörnet. Det är mycket som händer där, de sista raderna bara på första versen. Han är verkligen paranoid och desperat och liksom arg och rädd. Alla de här liksom stora, jobbiga känslorna
Beter
känner
sig som en jävla tjackis, kort sagt.
jag. Ja, precis.
Men nej, men det är förstås med, alltså jag vill ju nästan, jag har ingenting att säga om alltså den sista låten Outlaws faktiskt. Death Around the Corner summerar ju nästan hela skivan i sig. Just som att det är paranoian, det är de filosofiska tankarna, och men han visar sin rebelliska sida. Och jag menar, ledsamheten finns ju där, för jag menar, det är ju, han fruktar ju döden samtidigt som han välkomnar den också. Vilket också är, det är ju en gift and a curse, det blev ju hans fall. Just med att han valde det här livet, och
Det blev ett sånt tragiskt, han gick ett tragiskt öde till mötes.
Ja, precis. Och
Jag tycker att fan, de borde ha hållit det till 14 spår. Eller ja, 13 spår, kort sagt.
ja, precis. Ja, vad tycker du om skivan så här nu då, när vi har vandrat igenom den liksom och lyssnat på den?
Alltså, jag tycker nästan att förra skivan var lite starkare, men det här var ju, där var ju mer en trip down memory lane, för att jag var väldigt bekant med materialet sedan innan. Sen så är det ju också, alltså det börjar så jävla starkt, och sen så kom, alltså med de här Me Against the World, So Many Tears, Temptations, bara hit efter hit efter hit. Och sen så, jag menar, Dear Mama är, den är stark. Old School tycker jag är skitbra. Fuck the World, också väldigt. Jag menar, sen så, alltså, han, som sagt, det här med hans världsbyggande, just med att det är självbiografiskt mod. Han reflekterar väldigt mycket kring kulturen och kring samhället. Och dels så målar han upp sig som en martyr. Men också så känner jag, alltså, både, när han är som sämst så blir det lite för mycket så offerkofta över det. Men han kompenserar ändå med att visa de här mänskliga bristerna, som det här med, jag menar, en låt som Temptations, där han då är, ja, nu ska han macka på alla tjejer som redan är upptagna. Men så får man också se andra sidan på det, som, eller men, på låten, vad fan heter den nu, Can You Get Away?
Ja,
Och jag menar,
just det.
jag har varit väldigt kluven till det här retrospektivet också, för att jag har bara gått och väntat på, ja, nästa skiva, den här jävla dubbeln som är hans största verk, men också hans mest överskattade verk. Men just med, ja, än så länge så har det varit en väldigt rolig bekantskap med, från Tupacalypse till Strictly for my NIGGAZ och Me Against the World. Alltså, alltså, jag kan ju nästan rekommendera Thug Life volym 1 också, som han släppte däremellan. Och jag menar, jag kan ju nästan förstå varför han har ett sånt, alltså jag förstår ju hans storhet, men det är inte alls på det sättet som alla de här ungdomarna under min högstadieperiod, som helt plötsligt började bära Tupac-tröjor och köpte Greatest Hits-skivan och så. För att det här är ju, det är storslaget på ett sätt. Det är just med att han var samhällets fiende, eller i alla fall målades ut som det under ett tag.
Ja, men verkligen. Och jag skulle nog säga också att den största liksom överraskningen för mig var nog förra veckans skiva också, med den krångliga titeln. För att den hade jag inte någon riktig relation till innan, och att den var så pass bra liksom och så där. Den här skivan var mer att alltså jag kunde bekräfta att jag tycker att den här är väldigt stark också. Man skulle kunna plocka bort typ Heavy in the Game och kanske In an Easy möjligtvis. Can You Get Away är ju lite charmig ändå så där, så den kan man väl ha kvar. Men sen liksom så annars, och så Outlaw hade man kunnat skippa, men annars så är det ju liksom jävligt bra material liksom. Och jag tycker som sagt att det är imponerande att han får ihop det med att han ändå återkommer till så ofta till samma teman liksom. Det skulle kunna bli betydligt tråkigare, men han ror hem det på något sätt ändå. Mycket av de anledningarna du nämner, att han liksom, alltså, att det går att relatera på något sätt, och han liksom lyckas ge fler sidor av sig själv så att det blir en mänsklig bild och inte bara någon som sitter och klagar eller liksom sådär. Så att, ja, nej. Starkt. Det blir intressant med nästa veckas liksom dinosaurie på något sätt, som ändå All Eyes on Me är.
Ja, det är en gammal utdöd jävla. Ja, dramat kring Rap och Comics fortsätter. Och håller på att fortsätta försöka pusha upp den här på diverse sökmotorer. Än så länge har vi ju Google Play och ja, lite andra ställen och så. Så att det är inte världens trafik än så länge. Det var därför jag är, fan, jag ligger ju ner och podcastar. Jag är så jävla obekväm med att sitta upp och vara seriös. Så jag skiter i mannen. Jag bara fuck. Nej, men ja, som sagt, vi finns på Anchor FM för er som vill ladda ner den podden. Vi finns på, våran RSS finns på diverse så här, Pocketcast och så Google Podcast. Och Stitcher faktiskt, tror du eller ej, vi finns på Stitcher, i sådana kingar. Radio Public och Breaker, som sagt. Och snart så finns vi också på iTunes och Acast, om inte den schabblar till det, den här förbannade jävla appen. Följ oss på instagram.com/rapocomics och följ oss också på Twitter, eller ja, där finns vi under namnen Johannes Agro och alias Robinism. Det är också våra Instagram-namn.
Yes.
Och jag har inte så mycket mer att säga än fan, jag, har du något mer att säga? Vad ska vi säga i slutet?
Jag vet inte faktiskt. Det var ju lite intressant att vi, jag tror aldrig vi har pratat så mycket. Alltså det var den här politiska bisatsen som blev mitt i avsnittet, var lite intressant.
Det är första gången vi pratar politik.
Ja, och att vi båda kommer ut som sverigedemokrat respektive centerpartist.
Ja, för er som inte eller som har lyssnat så här långt, så hoppas jag att ni förstår att det där var bara på skoj. Men i hädan efter så måste jag ändå säga att jag kommer faktiskt använda N-ordet bara för att det sker i kontexten, som i citaten i det här programmet. Om det finns någon som vill prata, någon rasifierare där ute som tar illa upp, så kan jag förstås byta ut det ordet så som vi gjorde under våra 67 tidigare avsnitt, men så är ju inte fallet nu eftersom vi, ja, fan, det är ingen som lyssnar på oss ändå, så det spelar fan ingen roll. Jävla jävla bulgarer är ni. Vad fan tog ni vägen? Vad tog pappa vägen, Robin?
Problemet är ju om vi själva blir lokalpolitiker någon gång och så gräver någon upp de här gamla filerna och gör en Eminem på oss.
Ja, men det är bra att du sa det nu, så att vi ändå kan liksom,
vi kan safea.
Men vi kan inte hävda politisk satir, eftersom jag menar, vad fan det är, vi använder orden bara i citat från, det är inte som att vi är uttalade rasister. På sin höjd så har vi de här gråsos arbetarklass rasistiska i oss när vi pratar om normen och danskar, men det är inte mer än så. Nej. Sen vet inte jag, du är ju den enda helsvenska av oss, så du kanske är sån här jävla superarier.
Nej, man vet ju faktiskt aldrig riktigt. Man kan aldrig vara helt säker liksom.
Jag vill också tillägga att vi har spelat in 82 minuter, 83 minuter snart, utan break, så jävlar alltså. Det här, appen funkar bra, men nu får vi fan hoppa, nu hoppas att vi dyker upp på andra RSS-er och andra appar, så ja, det var dagens bikt. Nu ska Sur-Johannes gå vidare och Robin ska hem och hälsa henne så gott. Fan, det här måste klippa mig. Någonting gör vi. Det är rap finns alltid i etern, comics finns alltid att läsa, och rymdskepp byggs inte med backspeglar, så rap och comics är tillbaka med All Eyes on Me.
En grej bara jag tänkte på, skulle du kunna ge en recension av Eminems svar till Machine Gun Kelly med ett ord eller några få ord?
Ett ord?
Ja.
Gammaldags.
Perfekt, det var precis så.
Kan det var precis vad du förväntade dig.
Jävla träskor och choklad eller vad han sa.
Ja, just det, ja. Jag vet inte hur många gånger jag har kört outrot nu. Det är som vi har på 84 minuter.
Ja, okej.
Okay. Vi kan prata om Riverdale nu jävlar. Alltså, har du sett trailern till Chilling Adventures of Sabrina? Men vad fan, nu orkar jag inte. Ha det så bra. Vi hörs på söndag, kära lyssnare. Alla tre av er. Eller om ni lyssnar i framtiden. Alla 10 000 av er.
Yes.
Och ja. Peace out. Ha det fint.
Ha det bra.
Hej, hej.